Välkommen till Kulturpodden med Silja Sahlgren Fordstad, Marit Lindqvist och Thomas Jansson, som idag ska tala om kroppen. Dels det här hur vi ser på våra egna kroppar och dels på hur kroppen skildras i kulturen. Och det här temat är aktuellt just nu. Det har att göra med att det finns en ny film med Emma Thompson som handlar om en pensionerad änka som inser på ålderns höst att hon har inte fått ut någonting av sitt sexliv. Och hon tänker nu ställa allting till rätta genom att då anlita en betydligt yngre manlig prostituerad. Och så har hon en massa önskemål på en lista, så här allt hon skulle vilja uppleva när det gäller sex. Nåja, och sen när de träffas så inser man ju att det är inte sådär bara att klara av det här. Och så börjar filmen förstås ganska mycket fokusera på det här, vem de är som människor, vem hon är som människa, hur hon förhåller sig till sig själv. Och allt det här. Och det är liksom stommen i filmen. Men i den så finns det också en fantastiskt fin bild som antagligen är det som man diskuterar mer än någonting annat när det gäller den här filmen. Och det är helt enkelt en scen där då den här 63-åriga kvinnan ställer sig framför en sån här helfigurspegel i ett hotellrum och iakttar sig själv helt naken. Och det här är ju förstås, det är ju en sån scen som publiken säkert reagerar på, men man kanske inte reagerar bara på det här att hon är naken, för att det är nu en kropp som finns där, utan det är någonting med hennes blick. Det här just att den här kvinnan, det är inte en så här triumfartad, wow vad vacker jag är blick, och inte heller en sån där bedömande blick, ingenting sånt, utan det är helt enkelt en blick som på något sätt iakttar och är nyfiken, och som om hon skulle se sig själv för första gången. Och det är helt en sån här unik showstopper-scen, alltså som man inte kan värja sig ifrån. Och det här är en sån här fin bro in i det som vi ska diskutera idag. Och jag tänkte att innan vi går närmare in på den här filmen och innan vi tar alla våra andra fina exempel på hur kroppar skildras, så tänkte jag fråga er att när ni ställer er framför en sån här helfigur spegel och iakttar er själva, hur känns det?
Ja, jag kan ju berätta att jag var och simma i morse, och i den här omklädningsrummet så finns där en sån där helfigurspegel. Man kommer inte undan den där, sin egen kropp. Och jag tänkte på det, och jag ser framför mig, när jag ser mig själv i helfigur naken, så ser jag, ni kommer ihåg kanske, så det finns en sån här liten figurin i kalksten som är över 20 000 år gammal, som föreställer en sån här mullig, rund kvinna. Tjocka lår, ganska stor mage och bröst som hänger så där, ni vet, gravitationskraften går neråt. Och hon heter alltså Venus från Willendorf. Så att det är henne jag ser framför mig när jag ser mig själv. Och kanske inte då Venus från Milo, som jag kanske hellre skulle se framför mig, den här fantastiska slanka kvinnan med bröst som svalor som häckar. För den tiden är onekligen förbi.
Okej, Thomas.
Jag måste säga att jag tittar i speglar oerhört sällan. Egentligen bara när jag rakar mig, för att det inte ska ske något misstag. Eller om jag har något, känner att jag har något utslag i knoppen som jag måste kolla in. Helfigur nästan aldrig. Och det där, jag är ju medveten om att de här skönhetsidealen är väldigt mycket grymmare för kvinnor än för män. Men visst finns det ju ett bildspråk som berättar hur en man som beundras av vackra kvinnor ska se ut. Och kanske framförallt hur de här männen ska uppträda. Och jag har nu nog aldrig känt mig så hemma i det sammanhanget. Mer har jag sökt mig till lite udda rockkulturers bilder av hur en man får se ut. Så det där har jag känt mig hemma. Men speglar, nej, inte så mycket för mig.
Det är spännande. Speglar är ganska laddade. Jag insåg faktiskt också att hemma så har vi inte, alltså min dotter har nu en helfigur spegel i sitt rum, men det är ju sällan jag råkar stå just där. Och det är ju också så att de gånger man ser sig själv i helfigur utan kläder är ungefär i en provhytt, när man provar kläder. Och det är ju sannoliken inte så glädjande alla gånger. Men det jag märkte när jag såg också den här filmen, och jag glömde att säga här i början, alltså den heter Good Luck to You, Leo Grand, den här Emma Thompson-filmen. Och det som kanske gjorde att jag blev så himla glad också över den här bilden på Emma Thompson är kanske det här också, att jag är själv nu 53. Och nu kan jag på något sätt stå framför en spegel ändå vara så där ganska tacksamma över att hej, den här kroppen har ändå hållit ihop och den har gjort mig en massa tjänster och den är nu min. Och det är nu så här som det är. Och precis som du säger, gravitationskraften gör sitt till och inte ser man ut som någon var 25. Men hej, det får man leva med. För att det här är liksom den, det paket och det hus jag bor i. Och det är helt okej så. Men det här med speglar och hur laddat det är ju onekligen väldigt, väldigt intressant. Och jag vet att du, Thomas, du plockar fram ett citat av Emma Thompson. Hon har talat om den här filmen väldigt mycket nu. Men ditt citat, där går hon specifikt in på det här med just spegeln.
Det är från Berlins filmfestival där filmen hade sin världspremiär. Och det där, ja, hon säger väldigt mycket om nakenhet. Och också om det att de repeterar inför den här filmen ganska mycket. Och en dag gick repetitionerna endast och enbart ut på att gå omkring nakna, helt enkelt för att lättare kunna förhålla sig till situationen när kamerorna också skulle vara där. Vilket låter som en helt, helt smart idé. Men så var det också det här med spegeln som hon pratade lite om, och att ställa sig framför spegeln och hur svårt det är för alla. För jag menar, det som man ser på bio är kroppar som är tränade i allmänhet. Och när man ställer sig framför spegeln, också hon, så brukar man söka den liksom vettigaste vinkeln där man ser bäst ut. Och det ska man helt enkelt nog försöka glömma.
If I stand in front of a mirror, I'm always sort of, I'll pull something in, I'll turn to the side, I'll do something. I can't just stand there. Why would I do that? It's horrifying. So you try standing in front of a mirror, take your clothes off and don't move. Don't go, don't move. Just accept it and don't judge it. It's the hardest thing I've ever had to do. So, you know, I did something I've never done as an actor.
Det hade hon aldrig gjort som skådespelare en sån här film tidigare. Och bara för att liksom beskriva den här situationen, man hörde ju en massa kameraklick där i bakgrunden. Och det berodde på att i den här situationen så steg Emma Thompson upp och liksom visade hur det är att ställa sig framför en spegel. Därför lät hon lite längre bort från mikrofonen också där plötsligt.
Hon låter väldigt uppfordrande. Det är helt tydligt sådär en adressat till oss alla. Och det är ju onekligen, det ligger någonting i det här. Att när kan man iaktta sin egen spegelbild utan att bedöma den eller värdera den. Men det kommer, där kommer vi också via det in på den här frågeställningen. Att när vi ska tala nu om kroppen i kulturen och hur man skildrar kroppen i litteratur och på scenen. Och vilken typ av kroppar är det som får plats. Så utgår vi automatiskt ifrån en problematisering. Att det här med kropp är någonting problematiskt, eller hur?
Det har väl alltid, eller framförallt har det väl alltid funnits en ideal bild. Jag tänker redan på de antika skulpturerna så finns det ju nog, jag menar, männen ser ganska bra ut så att säga, och likaså kvinnorna. Det är väl kanske framförallt män som finns i de antika skulpturerna. Och samtidigt är det ju någonting som vi helt enkelt måste få, även om jag inte tittar mig i en spegel hela tiden, så är det någonting, kroppen är någonting jag måste förhålla mig till varje dag. Det kommer jag inte ifrån, speciellt ju äldre jag blir, eftersom den håller ju inte ihop på samma sätt som tidigare. Så alla små saker som sker med kroppen så är jag mer uppmärksam på nu än tidigare. Och det, ja, så klart jag problematiserar min kropp hela tiden.
Antagligen är det just så här att det är svårt att komma förbi den där egna kroppen, och det är säkert också det som gör att man i kulturen, alltså varje gång en pjäs eller en bok handlar om kropp och kroppslighet, så börjar det handla om så att säga det problematiska i att förhålla sig till den. Att sällan är det bara ett konstaterande av att den där kroppen finns där. Och Thomas, för dig som jobbar med teater, kritik och så här, så blir ju den här kroppen, du kommer ju inte förbi den på scenen heller. Den är ju väldigt, väldigt påtaglig.
Den är ju oerhört påtaglig på många sätt, och det här, det är någonting, jag menar det som Emma Thompson sa, i filmer ser du bara vältränade kroppar, så är det också på scenen. Och det är ju ingen värdering i det, för det hör ju till det är ju ens verktyg, såklart. Kroppen är ens verktyg som skådespelare, så det är klart att man måste hålla det i skick och man måste träna kroppen. Men det leder ju till att man just, det enda man ser är såna fina kroppar helt enkelt. Jag pratade mycket med det här också nyligen med teaterregissören Ida Kronholm i samband med att, med reportageserien Framtidens konst. Och hon ser då sig som en tjock ung kvinna, och hon uttryckte det som så att hon tycker det är jobbigt att se de här vältränade kropparna på scenen, för att då nästan alla, som hon formulerade, smala, så blir det för henne, som hon kallade, ett litet översättningsproblem mellan henne själv och dem hon tittar på. Och då, hon har också jobbat som regiassistent i Sverige, och där berättar hon att könhetsidealet är ännu mer drastiskt än i Finland. Hon citerar en människa där som hade sagt att när kvinnorna ska spela så att säga normala, vanliga människor, så måste de ofta liksom klä på, värdera deras kläder, så att de inte ska se lika smala ut som de är på riktigt. Och det verkar ju redan lite absurt. Sen det här med nakenhet är ju en annan sak, för det är ju någonting som missbrukas, eller har missbrukats, tycker jag, under de år jag har sett teater. Så är det många gånger jag har sett nakna kroppar på scenen, och ofta har det varit så att jag inte förstår att varför, och varför ska den där personen vara naken nu? Det finns som ingen, det blir som ett effektsökeri av det hela, att man utnyttjar en naken kropp, ofta en naken kvinnokropp, för att skapa en laddning på scenen. Däremot när det används på rätt sätt, som det säkert görs i den här filmen som jag ännu inte har sett men garanterat ska gå och se, så då är det väldigt laddat att se en naken kropp. Och jag minns då jag träffade dramatikern Sarah Kane, så berättade hon, för hon har också stått på scen också, eller hade stått på scen och hade stått på scen också som naken i sina egna pjäser, där folk nog var nakna nu och då. Hon sa att hon har aldrig upplevt att publiken är så koncentrerad vid det man säger när man är naken och säger det. Så när det fungerar bra, då man utnyttjar kroppen, också nakenhet, så då är det en bra effekt.
Ja, det finns massor med tankar som jag börjar fundera på när du säger allt det här, för det finns så många aspekter kring det här med kropp som är besvärliga, att det just blir snabbt det här att vi börjar diskutera hur den här kroppen ser ut, och vi börjar diskutera vikt, och man börjar diskutera skönhetsideal och allt det här. Och det som jag tyckte var så fint just med den här Thompson-filmen är på något sätt, det är också att där blir kroppen mer än bara det. Den är alltså på något sätt den här källan till njutning, och den är liksom den här människans skal, så där rent konkret. Och att det här problemet med att förhålla sig till sin egen kropp inte nödvändigtvis bara har med det där yttre att göra, utan det är överhuvudtaget det där att varse bli sig själv som en hel människa. Att våga se så att säga alla nivåer av sig själv. Och det tycker jag är så svårt att skildra i bild, just därför att det där fokuset från nakenheten äter upp så att säga alla ens andra tankar, för det är det man tänker på, att oj oj, jag tänker att den där vågar klä sig naken. Men här på något sätt så kändes det som att jag fick syn på det där bort om bara att hur ser den här kroppen ut?
Jag undrar om ett problem, en orsak till det här problemet, är egentligen reklamvärlden. Och nu för tiden förstås också de sociala medierna. Men framförallt reklamvärlden, där ju det är de här perfekta kropparna som görs till någonting eftersträvansvärt. Och jag menar, du kan sälja vilken produkt som helst med en vacker kropp, verkar det som. Och det gör att man liksom får de här bilderna så hårt inbankade i ens huvud att vad det är som man borde eftersträva. Och det kan ju bara bli fel.
Mm. Vi har talat om det här förut, just det här med att alla visuella uttrycksformer är svåra, för att det är så starkt det visuella intrycket. Men när man skildrar det här i textform.
Ja, när jag tänkte på det här när vi talar om olika kroppar, alltså vikten av att dels av att se olika kroppar, men också att läsa om olika kroppar, och när vi talar väldigt mycket också allmänt om representation i vårt samhälle, alltså att vi vill kunna se kroppar av olika etnicitet, olika ålder, olika kön, olika sexualitet, kroppar med funktionshinder och så vidare. Så det har ju börjat, det har ju luckrats upp lite, och du var inne på reklamvärlden, Thomas, här, så det finns ju nu till exempel modeller av XXXL-storlekar och så vidare, och kroppar som ser olika ut, och det har man ju medvetet försökt lyfta fram. Och om man tänker på det här inom litteraturen, så vet jag till exempel att det inom i synnerhet barn- och ungdomslitteraturen pågår ett forskningsprojekt där Mia Österlund från Åbo Akademi är insyltad i ett nordiskt projekt där man ser på hur feta människor skildras i framförallt barn- och ungdomslitteratur och kanske specifikt i bilderböcker. För det här med feta, mulliga, rultiga, korpulenta kroppar är ju inte någonting som riktigt har fått ta plats i bilderböcker till exempel på det sättet. Dels för att det handlar om att det finns en stor stigmatisering kring de här kropparna och kanske framförallt kring feta barn. Och det är också någonting som Mia Österlund har pratat om, att man skildrar sällan barn som är runda, utan då kanske man skildrar djur som är runda, eller vuxna, kanske en mamma eller en pappa eller en farmor eller så vidare, som är så där korpulent. Att man vill inte riktigt ta tag i det här med den här fettpositivismen, har inte riktigt kommit in i barn- och ungdomslitteraturen. Det finns faktiskt, jag tänkte på det, att det finns en bilderbok, Malin Kivela och Linda Bondestam gav för några år sedan ut en bok som heter Den ofantliga Rosabelle, där det är en fet ponny som utmanar de här smalhetsnormerna och tar plats och en positiv förebild så att säga där. Men det finns, det här med fetma tycker jag är lite intressant, för att man ser ju ofta på feta människor som att de är lite lössläppta. De saknar karaktär, de kan inte liksom hålla kontroll, och kan man inte hålla kontroll över sin kropp, så kan man ju knappast hålla kontroll över någonting annat heller liksom. Och sen på något sätt det här att har man en fet karaktär, så är det sällan en huvudperson som får ta den där huvudrollen. Eller så ska den vara en rolig figur som någon Ritva Valkam kommer jag att tänka på. Eller sen är det någon sån här Siri Angerkoskis tjänarinne typ som är en riktig satmara. Som aggressiv, som står och hötter där med brödkaveln. Alltså att man förlöjligar den här feta kroppen.
Det här har ju varit en fallgrop som han har haft jättesvårt att ta sig ur. För att jag kommer gärna att tänka på den här norska jätteframgångsrika ungdomsserien Skam. Mm. Som ju är en fantastisk ungdomsserie. Och som har alla element egentligen av ett bejakande av att vara tonåring. Men det som den fick kritik för var att den enda av rollkaraktärerna som var mera mullig, så skulle vara den här roliga, slagfärdiga tjejen som då faktiskt då inte var en huvudperson, utan så där ute i periferin. Att det är nog jättesvårt att komma ifrån de här klischébilderna av hur det är. Och jag kan ju tänka mig att den här manusförfattaren till den här Evan Thompson-filmen, hon heter Katie Brand, och hon är också skådespelare själv och större till formatet själv. Och när man tittar också på den typen av roller hon har gjort, så finns det ju helt tydligt alltså en stark medvetenhet om vad det är det här just att bejaka kroppen och vilka kroppar som bejakas.
När jag kommer att tänka på, om man tänker på vuxenlitteratur, så har vi en författare i Svensk Finland, Ellen Strömberg, som driver en blogg som heter Blake, Fate och Fab, alltså BFF. Och för några år sedan så gav hon ut en roman som heter Klåda, där huvudpersonen Rebecca är en omfångsrik kvinna som hon har liksom lite problem med det där att hon är för fet, och synen på henne, hur andra ser på henne, hur hon själv ser på sig själv. Alltså grejen är det att hon ligger i 40 nätter, så ligger hon i en säng och har ångest över någonting som har hänt, någonting som hon har gjort. Och den här ansamlingen av fett äcklar ju henne där, och det kliar överallt och hon vet inte riktigt hur hon ska göra, och det här, och hon har svårt att kontrollera det här, och mamman är på henne hela tiden och hennes sambo är på henne hela tiden. Så att hon har det här själväcklet, finns där hela tiden, den här kroppsligheten som bara är för mycket och brer ut sig överallt. Samtidigt som det också ska finnas någonting positivt i det där, att man ska få vara den man är Jag menar, Ellen Strömberg är just, kan vi säga, en finlandssvensk kroppspositivist som verkligen försöker gå mot de här normerna och bilderna av hur en kropp ska vara och så vidare.
Det är just att det blir på något sätt ofta de här två motpolarna. Jag tänkte också på det när du kopplat till den här reklamvärlden här tidigare och tala om det här, att nu börjar vi ha sån här reklamkampanjer med Excel-modeller och så. Men fortfarande är det ju det att man gör ett nummer av det,
ja,
att vi har en Excel-modell. Det är inte bara så där att det är liksom modeller som ser olika ut bredvid varandra, utan det här är då Excel-avdelningen och så här. Att det är hårt att jobba emot.
Jag tycker nog att någonting ändå håller på att hända, men det är sant att det är ofta så där som man färg har synats på scenen till exempel, så hade ofta gjorts ett nummer av det, att okej, okay, här har vi en icke-vit skådespelare som gör en icke-vit roll, det är som det enda den människan kan göra. Men småningom tycker jag det här håller på att förändras också. Jag tänker, vad gäller vikt och mullighet, så tänker jag på Obosvenska teater hade för några år sedan en uppsättning av Jane Eyre där huvudrollen spelades av Tuuli Heinonen. Och där var det var som inte en grej överhuvudtaget att hon hade en större kropp, utan det var den människan, punkt. Och jag såg också nu att Solbaletten och Aura Puppets tillsammans kommer att göra en föreställning om någonting som kallas för dysmorfofobi. Det var så, jag tänkte att det där måste vara felstavat, men det är med dubbelt fofo. Som alltså betyder en störning som innebär att man bland annat lider extremt mycket av just sitt utseende och ständigt fokuserar på en specifik, verklig eller påhittad kroppsdefekt. Den kommer att ha premiär i slutet av september. Och där är alltså dockor med i den föreställningen, vilket jag också tänker att kan vara en alldeles utmärkt rollfigur i ett sånt här sammanhang. Men det slog mig också med det här, när du pratar om mullighet som en komisk effekt, att det är ju någonting som, åtminstone i svensk Finland, har man ju utnyttjat dialekten som något sånt. Pratar någon dialekt på scen så är det automatiskt en lite konstig figur som man ska skratta åt. Men det har ju också förändrats under de senaste åren. Och jag undrar om vändpunkten i svensk Finland var Vasateaters uppsättningar av Lars Sunds Amerikaromaner. Som det där ju skådespelarna pratar dialekt helt naturligt på scenen. Och det var ingen grej, det var bara så det var att man pratade dialekt. Och jag tycker det är skönt just både vad gäller vikt och färg och språk att det normaliseras mer och mer. Inte tillräckligt ännu, men mer och mer.
Ja, då kanske man kanske uppnår en sån här situation där man kan komma tillbaka till det som på något sätt är det här huvudstråket i den här Emma Thompson-filmen, just det här med kopplingen mellan kroppen och sexualiteten, och att på något sätt ett bejakande av sig själv på alla plan är den enda vägen på något sätt mot någon form av tillfredsställelse i tillvaron överlag. Att det finns hemskt många saker som hänger ihop på något sätt. Och klart, när vi lever i en så visualiserad värld där alla de här elementen är in your face hela tiden, så tar det tid att komma undan de här färdigpaketerade uppfattningarna som man ska ha. Men på tal om det så tänkte jag att vi har ju faktiskt på Svenska Yle en sån här satsning, ett sån här interaktivt spel som man kan gå in och spela alltså. Som heter Jävla Fetto. Om man går in och söker på det så hittar man det här spelet som alltså är uppbyggt kring en lärare som står i beråd att inleda ett nytt läsår, och hon älskar att vara lärare, men hon är bekymrad för hur eleverna kommer att titta på henne, för att hur ska de kunna ha respekt för henne och tycka att hon är någonting att ha när hon ser ut som hon gör. Och det är liksom utgångsläge, och sen har man som spelare möjlighet att välja olika alternativ. Det kommer olika scenarion och så får du välja den ena vägen eller den andra, och så leder det vidare till ett helt, så att säga, en hel beteendekarta, om man säger så. Så får man se på slutet var man landar. Och nu måste jag ju säga att ni har spelat det här, hoppas jag. För det skulle vi göra.
Ja.
Ja, och?
Ska vi säga så här att jag kanske valde vägar som jag önskar att jag skulle göra. Kanske inte helt så där sanningsenligt så som jag skulle göra i riktiga livet. Så att mitt slutresultat blev kanske någonting av ett önsketänkande. Men att det finns ju frågor så där som att ska man ändra på knoppen eller på kroppen eller förändra världen eller sig själv och så vidare. Så får man ju då välja A eller B och så kommer man till olika slutresultat.
Det är ju rätt drastiska val man måste bestämma sig för där. Jag som är med i den här kompromissmänniskan så skulle i en verklig värld ha sökt ett tredje alternativ och sett vart det skulle ha lett. Jag spelar tog två olika vägar, två olika gånger jag spelade det här spelet och ingen där var nu riktigt happy end. Och det där, jag fick också förklarat för mig att allt... Ena vägen jag landade vid så var det patriarkatets fel att det gick som det gick.
Ja.
Och ja.
Då var det så där, tack så mycket bara.
Tack så mycket bara, ja. Även om jag kanske då på tal för att gå tillbaka till det jag sa i början så jag känner mig inte nödvändigtvis som en del av det här patriarkatets dominerande sida, om vi säger så. Men det där... Men ja, själv skulle jag ha önskat de här medelvägarna lite och fått sådana möjligheter så jag skulle kunna se var jag skulle landa då.
Jag hittade en annan intressant psykologisk effekt när du, Marit, sa att du var så där, du gick enligt så här önsketänkande var du skulle vilja landa. Och jag igen kände mig så där pedagogiskt som den duktiga flickan som räknar ut så här att här ska man säkert nu välja knoppen och inte kroppen när man vill förändra någonting för att det är på något sätt rätt väg att gå. Att det var mer den instinkten som ledde mig. Men ja, intressant. Jag tycker ändå att du som lyssnar ska jättegärna gå in och testa det här spelet för att det väcker ju en massa frågor hos en. Och sen är det visuellt roligt att titta på det här upplägget helt enkelt. Men här kommer vi fram till att det har hänt ganska mycket. Det erbjuds olika alternativ idag och man kan fundera kring det här och problematisera det på olika sätt. Men trots att vi nu då är på väg i en bättre riktning och att man kanske så småningom kommer fram till en sån här likvärdighet. Finns det ändå några kroppar som ni saknar? Någonting ni skulle vilja se eller läsa eller höra i anslutning till det här som ni inte har sett?
Om jag får ta en liten sån här sidoväg här så skulle jag kunna säga att det finns ju också texter som sätter sig i kroppen på ett sätt som gör att man känner det in på bara skinnet och bara benet. Och då tänker jag på en finlandssvensk poet som Matilda Södergran som skriver väldigt mycket om kroppen och den här skeva kroppen, den söndriga kroppen, den defekta kroppen, det som är trasigt, det som är fult, förvridet, äckligt, vämjeligt. Hon skriver samtidigt om kvinnors villkor och verklighet genom det här. Carina Karlsson, som också är författare, så hon skrev en väldigt fin essä om Matilda Södergrans poesi i en samling som heter Poeter om poeter, som heter Styckningsschema, en betraktelse över Matilda Södergrans poesi. Där Carina Karlsson speglar sig själv på ett väldigt fint sätt i Matilda Södergrans texter. För Carina Karlsson skriver om hur hon blev opererad när hon bara var 20 år gammal. Hon hade så här höftkulor som gled omkring utanpå höftbenet. De hölls inte liksom i ledgroparna och det innebar att de här höftlederna nöttes ner. Och sen blev hon opererad och i ett år så låg hon på rygg gipsad från midjan ner till tårna. Kunde inte ta ett steg utan hjälp. Men sen när hon läste Matilda Södergrans texter så kände hon det som att den här författaren vet precis vad det jag har gått igenom. Hon sätter ord och petar i det här som gör ont. Där det är som skevt och allt glider isär och ingenting håller ihop och allt går sönder. Så att jag skulle verkligen rekommendera dels att man läser Matilda Södergrans poesi och också läser Carina Karlssons essä i Poeter om poeter om Matilda Södergrans poesi. För där får man alltså verkligen en kroppslig erfarenhet som heter duga.
Det som jag tycker, innan jag tar också en omväg till det här svaret på din fråga, jag tänker just de möjligheter som litteraturen ger just i det här fallet är ganska spännande. För i text som du måste ju inte, jag menar, ser du på en teaterscen eller en film så är kroppen där. Den är där automatiskt och du ser exakt hur den kroppen är. Men i en litterär text så måste du inte som författare gå in och beskriva den här människan fysiskt. Egentligen överhuvudtaget. Utan människan kan finnas där bara med sin röst och sina handlingar. Och så kan man som läsare själv liksom skapa den här bilden av hur den ser ut. Och det tycker jag är en enorm möjlighet och också en enorm frihet som läsare att själv kunna skapa den här människans yttre. Sen finns det ju böcker där det är väldigt tydligt beskrivet, men det måste inte vara så. Kroppar jag saknar, som jag sa tidigare, jag tycker det går åt rätt håll här på många sätt. Jag tänker också, vad gäller bilden av mannen, så tycker jag att under de senaste åren har jag fått många exempel, framförallt när det handlar om unga vuxna eller tonåringar, där pojken också får, eller den unga mannen får vara skör och inte så självsäker. Någon som tar för sig automatiskt, utan det kan finnas den här, en annan slags man, både vad gäller kropp och stil och uttryck, som det inte nödvändigtvis går dåligt för, utan som bara som sig själv självklart får en plats. Så jag tycker, jag menar, klart det finns säkert saker man saknar, men mycket har hänt på de senaste åren på ett bra sätt, tycker jag.
Jag kan bara instämma. Jag känner på något sätt sådär att så länge den kvinnliga kroppen får vara vid liv så är jag nöjd. För att inom Nordic Noir-genren så har det ju varit ganska mycket döda kvinnokroppar invirade i plast på någon strand som man gräver upp. Och det är liksom den kvinnans roll i den historien. Så att det här är vi kanske också på väg mot en positivare morgondag. Och sen måste jag ju säga att jag blev ju så glad över den här Emma Thompson-filmen att jag automatiskt mognade ett helt år och sa att jag var 53. Jag är faktiskt bara 52. Men där ser man vilken fysisk effekt en god film kan ha på en.
Det är inte fel att vara lite äldre än vad man är.
Nej, det kommer mycket mognad på köpet. Men som sagt, jag hoppas att många går och ser den här Emma Thompson-filmen Good Luck to You, Leo Grand. Ett lite oväntat namn på en film av det här slaget, men absolut sevärd. Och sen tar vi nya tag nästa vecka, och då om vi har talat om kroppen och kroppens skörhet och styrka den här veckan, så ska vi nästa vecka tala om själens styrka och svaghet, och då ska vi bege oss fysiskt till Skedö. Tills dess, tack och hej!